Do do do. Do 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 do.
Hade det inte varit trevligt om vi hade en liten så här smooth version av det, eller liksom lite ommixade versioner av introt?
Ja, men jag skapar ju den här.
Ja, men jag tänker att man borde ju be någon som kan musik på riktigt. Jag har ju lite såna vänner. Ja, du också.
Vi har väl säkert en massa lyssnare som kan det.
Ja, kanske. Jag vet inte.
Ska vi kan väl... Härmed utlyser jag en tävling till alla er som lyssnar att ja, men, och det finns ett pris, en 150 kilo podcast t-shirt till den som remixar om våran jingle. Det är väl en jävligt bra ett bra incitament för att vilja mixa en jingle.
Ja, vi har ju en snygg logga i alla fall.
Eller hur? Det är en jävligt snygg t-shirt.
Ja, men det är väl bra, och då kan ni ju mejla den till oss på jockeomagnus@gmail.com.
Ja.
Men det är väl fantastiskt. Ja, varmt välkomna.
Ja, verkligen.
Till det 53:e avsnittet av 150 kilo podcast förresten.
Vilket jassigt intro det blev. Ingen större struktur, utan det var mer vi bara kom igång så där spontant.
Ja, men det är väl trevligt.
Ja, det är verkligen, verkligen. Jag gillar det. Ja, hur är läget då, Joakim Falk?
Jo, det är bra. Jobbar väldigt mycket och jag hatar varje sekund av det. Eller på att säga.
Nu är du bitter.
Nej, men det är inte så farligt. Jag har bra kollegor och sådär. Ja. Men det är ju inte riktigt vad jag vill göra. Men det vet vi ju alla.
Ja, men tänk så här. Du tjänar ju pengar på att ha tråkigt.
Ja, men jag skulle ju hellre tjäna pengar på att ha kul. Ja, men varför skulle jag vilja tjäna pengar på att ha tråkigt? Det är ju...
Ja, jag vet.
Ha tråkigt och slita ut kroppen. Det är ju ingen optimal kombination.
Nej, det är det.
Men jag hör att du är sjuk.
Ja, helvete.
Det är din tur att snörvla dig genom en podcastinspelning.
Ja, men särskilt det jag sa sist när du var sjuk, att jag aldrig blir sjuk. Så det känns ju riktigt sådär.
Synden straffar ofta sig själv.
Ja, eller som man säger på tyska, kleine Sünden straft der Liebe Gott sofort.
Vad fan betyder det?
Eller jag det var ganska meningslöst och infoga det här, för det betyder att små synder straffar Gud direkt liksom.
Men... Ja, men det säger man väl på svenska också.
Jo.
Somliga straffar Gud med detsamma typ.
Ja, men jag tyckte att det lät bättre på tyska.
Men du tycker allt låter bättre på tyska.
Ja, men det låter ju liksom mer strukturerat och bra liksom.
Det låter ju hårt. Det är ju ett hårt språk, tyska.
Ja, alltså jag har ju haft folk i mitt förflutna som gått igång på att jag pratar tyska.
Som i A Fish Called Wanda, filmen där John Cleese pratar italienska och vad heter hans motspelerska? Vad heter hon?
Jag har fan inte en susning om vad du pratar om.
Jag gör en liten snabb googling här.
Som du ändå kommer klippa bort.
Ja, nu när du sa det. Den kommer ju i alla fall inte vara så lång som den var i originalversionen. Jamie Lee Curtis är det.
Hon gick alltså igång på John Cleese pratar tyska.
Nej, ja, det är också, tror jag. Jag vet inte, men jag tror att det är framförallt italienska. Det är ju en väldigt rolig scen.
I am Italian. Sono italiano in spirito, ma ho sposato una donna che preferisce lavorare nel giardino a far l'amore passionato un spalio grande. But it's such an ugly language.
Härligt, nu har vi lyckats prata om precis ingenting i 5 minuter.
Ja, nej, vi får väl klippa ner det där lite eller något, jag vet inte.
Jag måste säga en sak som jag blivit väldigt positivt överraskad när jag har browsat mitt sociala nätverk. Det är ju din lilla syster. Hon kan vara den skönaste tjejen jag har på Instagram. Alltså, ja, men det finns en sån, jag vet inte om det är meningsfull ironi eller om hon liksom bara är
briljant.
Ja, det hon har gjort är att hon har testat allt möjligt med balsamvinäger, för att det stod ju på förpackningen passar till allt. Så då har hon alltså provat typ allt hon kunde hitta runt om sig, antar jag.
Aprikos,
ja,
hallon,
basilikablad ett. Och så har hon fotat det väldigt fint liksom i olika miljöer. Jag har väldigt förväntansfullt följt hennes nästa steg i balsamvinägers upptäckten.
Men jag gillar också att hon har lagt ut de bilderna först och sen så skrivit recensioner så här. Vitkål, testa inte det här. Det var jätteäckligt.
Ja, helt fantastiskt.
Jag tyckte också det var väldigt gulligt av henne.
Ja. Ja, mera sånt. Men det här lite naiva upptäckandet genom Instagram.
Ja. Det känns, ja, men som det är ju fint.
Det här, för jag antar väl att det finns någon form av åldersgräns på Instagram.
Jag vet inte. Eller... jag tror också att det är, jag tror att det egentligen är typ 13, men hon har ju lyckats snika det där på något sätt. Såklart hon har.
Ja, okay.
Men hon är väl så här hemlig, och jag brukar aldrig tagga henne i bilder, för man vet ju aldrig vem ja. Som ser det.
Ja, det är klart, det är klart.
För man blir ju, som storebror lite orolig ändå.
Ja, jo, det är klart. Men eller varför blir det för?
Nej, men jag vet inte. Jag känner bara att så här, ja, men det är väl den här gamla klyschan eller skrönan eller vad man säger, att så här, att internet är så farligt.
Ja, ja, men verkligen. Jag menar, jag kommer ihåg när man hade MSN, det första som alltid dök upp innan man ens kunde börja chatta var ju att ge aldrig ut dina personuppgifter i chatten typ.
Ja, just det. Ja, just det. Jag var ju aldrig så mycket inne på varken Playhead eller MSN eller så här. Jag vet inte, jag hängde inte riktigt med i den sociala mediasvängen förrän jag kom upp på gymnasieålder typ.
Ja, men kan du ändå, alltså, för du använder väl ändå MSN, eller?
Ja, jag använder det, men inte så frekvent som många andra.
Jo, men man kan väl ändå tycka, på något sätt borde man väl ha blivit ganska så inpräntad att inte dela med sig av en massa information genom den där varningstexten som man typ läste varje gång man började chatta. Men ändå så håller man på och liksom delar som en galning liksom, all möjlig privat information nu för tiden.
Jo, det är sant. Men man skulle ju inte ge ut sitt banknummer på nätet.
Fast du gör ju det hela tiden ändå. På tillräckligt shady ställen.
Ja, kanske. Det är mycket möjligt.
Ja, men jag tänker bara så här. För något år sedan så skulle jag köpa en biljett från, liksom, från Berlin till Stockholm. Via något jävligt shady bussbolag som heter Bohemian Line. Ja, men det var liksom... Hemsidan såg ut som att den tillhörde ett bussbolag som hette Bohemian Lines liksom. Det var, jag vet inte om det var strategiskt val eller om det bara var bohemiskt överhuvudtaget. Men där, det kändes ju ganska konstigt att knappa in sina siffror. Men enda anledningen att det kändes konstigt var ju att hemsidans layout såg liksom, var inte snygg. Det var inget bra gränssnitt liksom. Men det är så sjukt att det bara krävs snyggt gränssnitt för att det ska kännas okej att lämna ut sina uppgifter.
Men det är ju lite så. De som utnyttjar folk och verkligen luras eller gör de, det är klart som fan de måste ha någon snygg hemsida och vara bra på att på det yttre, annars faller ju allting.
Jo, men så
för då kan du ju liksom linda in vilken shady business som helst i en snygg yta.
Ja, gud.
Men någonting som jag tänkte på vägen hit eller hem till lägenheten på Lidingö när jag satt på tunnelbanan. Jag vet inte, det var bara något som slog mig som jag tänkte jag skulle höra med dig om du är likadan.
Mm-hmm.
För jag satt på tunnelbanan och mitt emot mig så satt en kille som var, han var väl i min ålder, något år äldre kanske. Men han var så här rockare, tajta jeans, skytop-skor, och han hade någon så här sjal eller liksom, vad fan heter det? Bandana typ, ja. Med amerikanska flaggan hängandes längs benet och långt hår och glasögon. Han var någon form av punkrockare liksom. Men han satt också i ett linne som var så liksom, armhålen var så stora att det var liksom bara som två så här smala, jag vet inte, alltså, och det var urringat liksom, så det var så väldigt lite tyg på överkroppen.
Ja.
Och han var inte så vältränad, så han var ju smal, men han var inte så vältränad, så han var lite liksom spritfet.
Okay.
och så syntes hans bröstvårta liksom stack ut under det här linnet. Och jag har aldrig blivit så här förut, eller, och vi pratade om det med Starstruck så här, att jag inte dras till att titta på typ kändisar eller så här. Ja. Men det här var ju verkligen något som fångade min uppmärksamhet. Och jag kunde inte dra blicken därifrån. Alltså jag satt och stirrade så här, tittade dit och sen så insåg jag att jag kan inte sitta här och stirra, så tittade jag bort. Men ändå så sögs min blick, liksom mitt huvud bara så här, nej men jag kan inte, men jag måste. Och jag blev helt hypnotiserad av den här,
hans magnetiska vårtgård.
Ja men den magnetiska vårtgården som liksom bara, som stack fram där och på något sätt lockade bakom linnet. Det var riktigt obehagligt, för det var så jävla vidrigt.
Kände du dig pervers på något sätt?
Nej, jag kände att han var pervers som satt där och var naken.
Var jag han, kände bara att jag var tvungen var pervers, att titta.
Ja, men jag tyckte det såg ju så äckligt ut, så jag var tvungen att titta. Alltså män i linne är ju det äckligaste jag vet.
Men vänta nu, du tyckte alltså att han var pervers när det är du som liksom, när det hela äcklandet sitter i ditt huvud ändå.
Ja, precis, men jag kunde inte sluta titta för att jag tyckte det var så äckligt. Är du också sån här, eller är det något som är i mig fel, att jag är någon form av självplågare?
Alltså jag kan nog förstå din situation. Jag kan inte minnas att jag suttit i den själv särskilt ofta. Men jag förstår vad du menar. Men frågan är om du tycker att det han gjorde var perverst eller liksom tilldragande.
Nej,
att
alltså,
se
han
på,
hade
eller?
Ju bara valt ett klädesplagg som var lite för stort för honom och gjorde att han, men han, om han trivs i det så får väl han göra det.
Ja.
Men jag tänker bara så här, det var ju som en omvänd så här, den klassiska en kille ser en tjej med stora bröst och bara tittar på dem liksom.
Ja, du menar alltså att det kanske inte ens finns alltså hela att en kille tittar på en tjejs bröst inte har någonting att göra med att det är en tjejs bröst, utan det kan lika gärna vara en killes bröst.
Jag vet inte. Jag vet inte vad jag vill komma med det här. Jag bara kände att det var någonting som fångade mig och jag sögs liksom. Blicken bara, alltså jag kunde inte se honom i ögonen heller liksom.
Ja.
Så att även om vi skulle försökt ha en konversation, vilket vi inte hade, så skulle jag ju inte ha, alltså jag skulle inte ha fattat, alltså jag skulle inte ha kunnat hålla ett straight face.
Men alltså, nu om jag liksom tar det här klassiska att man objektifierar en kvinna på något sätt när man ser på hennes tuttar. Objektifierar du honom i det här fallet?
Nej, jag tror ju inte det, eftersom att jag inte såg det som någon form av sexsymbol, utan jag kände mer avsmak. Så jag vet inte om jag deobjektifierade honom mer.
Ja. Men det är intressant att du hade en fascination för det. För det hade du ju ändå om du var tvungen att titta på det.
Ja, verkligen. Jag blev ju helt hypnotiserad och fascinerad av den här lite småknubbiga tutten som bara stack fram där under linnet liksom.
Men du äcklades egentligen av din egen fascination för...
Ja, det är nog exakt det som hände.
Ja.
Jag äcklades av att jag var tvungen att titta på det äckliga.
Men det är ju ingenting äckligt med en manlig brösthårta.
Nej, men jag tyckte att den var liksom, den såg ut lite som mina egna, så här ohåriga och bara så här. Nej, jag vet inte. Vårtgårdar, killar, nej, jag vet inte.
Ja.
Jag har något svårt för det. Men det är nog just det där killar i linne alltså.
Ja.
Det är inte fräscht. Under den senaste veckan nu så tänkte jag, jag satt på middag tillsammans med massa vänner.
Okay.
Och vi hade jättetrevligt och vi käkade och drack och skrattade och spelade spel. Nej, det var svintrevligt verkligen.
Mm-hmm.
Men då kom att tänka på en företeelse som hände. Och det var att när vi satt där och hade trevligt så ibland så avvek folk och satte sig med sin mobil i konstiga positioner.
Ja.
Du kanske känner igen det här.
Var det här på en familjemiddag?
Nej, det var på en... Det var bara jag, Alex och andra av våra vänner. Liksom.
Ja, okay.
Så det var ju ungdomar, om man säger. Ja. Unga vuxna.
Ja.
Alltså, folk ska ta selfies när man sitter på middag eller... Folk gör ju det på tunnelbanan också.
Ja.
Och det fick mig att tänka lite. Dels att jag tycker att det är lite... Alltså det har ju blivit så socialt accepterat att göra det.
Alltså det är ett sjukt beteende. Helt oklart.
Ja, men det är ju ett sjukt beteende för att det finns ju ingenting fjantigare eller någonting som ser fjantigare ut än en människa som poserar för sin egen kamera.
Mm-hmm. Oh, ja.
Alltså att fota någon som tar en selfie. Ja. Alltså att vara tredje part i det fotografiet,
mm-hmm,
är ju väldigt roligt. Eller filma någon som försöker ta en selfie.
Mm-hmm. Mm-hmm.
För alltså de poseringarna som görs är ju helt fantastiska liksom.
Ja, gud ja.
Men det jag tänker på då är ju så här, det här beteendet,
mm,
det känns som att man skäms mindre idag. Alltså att vi unga skäms mindre idag för att göra vad man förr i tiden skulle kalla pinsamma saker. Det känns som att man på, alltså förr i tiden följde strömmen mer, medan man idag bara gör.
Mm.
Man väntar inte på att någon ska ta upp en kamera och säga, ja, nu ska vi ta en gruppbild. Utan man bara, nej men nu tar jag en bild på mig själv och visar att jag är snygg eller trevlig eller whatever.
Ja.
Och att hela selfie-kulturen är ju ett bevis på det här. Men också tänker jag att, så här, att folk är så öppna med att dating-sidor, mm-hmm, har blivit så mycket enklare.
Ja, gud ja.
Att man så här har appar för till exempel Tinder.
Ja.
Använder du Tinder någonting?
Ja, gud ja. Jag använder det nästan dagligen.
Ja, jag använder det också dagligen. Men det är ju, för det är ju väldigt roligt.
Ja.
Alltså, Tinder är en app som är, det är en selektiv app där man får upp, om du då är intresserad av killar så får du upp killar som är i ditt område. Och sen så får du, om du tycker att de är snygga, det är en väldigt ytlig app.
Mm.
Så att man ser bilder på dem. Och sen så, om man tycker att de är snygga så säger man gilla, och om man tycker att de inte är snygga så säger man nej.
Mm.
Och om då två personer, om jag gillar Magnus och Magnus gillar mig, mm, då kan vi börja chatta.
Mm.
Så funkar det.
Ja, alltså det som inte vill. Jag måste ju ändå säga att det strider ju väldigt mycket emot vad jag känner är moraliskt rättfärdigbart. Men det är ju en otrolig sån otroligt beroendeframkallande app liksom, som, mm, som egentligen, det är en så meningslös app, för att du gör ju ingenting annat än att swipa åt höger och vänster om du gillar eller ogillar någon. Men däremot så måste jag ändå rättfärdiga appen mot alla som tycker att det är så jävla ytligt. Det är ju ändå att så här, det är ju en sån ytlighet går du ju ändå igenom när du är ute på krogen eller vad det nu är, till en viss grad liksom.
Ja, men det gör det ju. Men det som jag också tycker är ju att det är ju en rolig app för att man får vara selektiv.
Ja.
Alltså, den som sitter på andra sidan telefonen är ju lika selektiv.
Ja.
Alltså, det är ju det som är grejen, att det känns ju inte i mig när någon säger nej till mig.
Nej.
Alltså, man blir bara glad när någon säger ja.
Ja, det är ju ett fint sätt att se på det. Ja.
Nej, men alltså, man märker ju inte av det. För att det går alltid att rättfärdiga för sig själv att så här, nej, men hon har inte fått upp mig, eller jag försvann ur hennes radie, eller för att den är ju begränsad till ett visst geografiskt område.
Mm, mm.
Vilket gör att det finns ingen som någonsin kan bli ledsen för det.
Nej. Precis.
Och då är det väl bara kul och ett roligt sätt att träffa folk om det är det man vill göra liksom.
Mm.
Men lite av det känner jag ju är också ett tecken på att folk skäms mindre. Att man så här, man kan öppet säga att man är på Tinder, på den här, mm, dating-sajten. Det var ju när det kom och var nytt med Match.com och så här.
Mm.
Så, men då var det ju verkligen så här lite tabu och så här, ah, har du träffat någon på nätet?
Ja, vad konstigt. Gud. Ja, verkligen. Det har ju blivit mycket mer socialt accepterat, verkligen, att träffa någon via internet. Men däremot måste jag ändå säga att har det inte lite med att göra att enkelheten av att upprätta ett konto? Jag menar, förr var ju det väldigt krångligt och man var tvungen att skriva in väldigt mycket data. Jag menar, Tinder, det går ju lika bra. Ja, men jag har testat det som att jag har använt det i flera månader. Det är ju samma engagemang man har gett sig in i för att börja använda liksom. Så där, jag menar, det enda du behöver göra är ju att liksom trycka på connect till Facebook liksom, så är du klar.
Ja, men precis.
Och det gör ju att man, ja men, man känner ju en väldigt så här märklig tillit till att det är till den här appen. För att man, även om appen, det enda appen säger är att vi delar ingenting på Facebook, och det räcker, sen så är man liksom såld på att det är lugnt att min data läses in av den här appen. Ja, jag vet inte. Men vad tänkte du? Det här är alltså ett beteende som har kommit nu på senaste tiden, eller vad?
Ja, jag känner att jag tror inte att våran föräldrars generation var lika mycket bara gör saker. Mm. Alltså det var inte lika, det var mer strukturerat. Det var, jag tror att folk idag är mer kaos.
Mm.
Jag tror att ungdomar idag, eller unga vuxna i alla fall, man är karriärsinriktad, men sättet man tar sig dit är inte lika viktigt. Alltså det är inte så här, okej, nu ska jag plugga det här, nu ska jag gå det här, nu ska jag göra det här för att sen få det här jobbet som leder till det här jobbet, och sen ska jag skaffa familj och villa, Volvo, Vove, och sen så är vi klara, så kan jag dö. Ja. Utan det är mer så här, bara ha ingen plan, bara gör. Och det sättet att se på det, ja, att bara kunna i sig själv göra saker, har blivit också då via det att man gör det mer och mer, blivit socialt accepterat.
Ja, jag kan hålla med och jag förstår vad du menar.
Men jag tänker om det här är på grund att vi blir, att den glamorösa bilden av USA har kommit in, att vi har blivit mer amerikaniserade, mindre lagom, om man säger.
Ja.
Och att det är ju viktigt för oss som är unga idag att visa upp oss själva i form av de här självporträtten, för vi får mer likes på självporträtten än vad vi får om vi skulle visa vad vi faktiskt gör och vänder kameran mot världen.
Mm.
Och varför får vi det? Varför gillar folk att titta på ansikten som de redan känner igen? För jag vet hur du ser ut, Magnus.
Mm.
Jag orkar inte, jag vill inte se en till bild på dig. Alltså, ja, varför skulle någon vilja se en bild på mig? Men ändå, när du lägger ut en bild på dig själv, så likar jag den. Varför gör jag det? Det beteendet är ju sjukt.
Ja, men alltså, jag tror ju bestämt att allt det där är bara ett ömkande, liksom. Att det är, ja, men i och med att jag likar dig så likar du mig på något sätt. Och att den här bilden är upplagd för att bli likad, därför likar jag den. Det handlar inte om att jag faktiskt gillar bilden. Utan alltså det, jag tror att det är bara en så här psykologisk mekanism som kickar in, liksom, som så här, man följer en instruktion som är underliggande, och det är att trycka gilla, liksom. Och sen när man då inte gillar, så kanske det är att instruktionen inte var tillräckligt tydlig, liksom. Men den tydligaste instruktionen är ju faktiskt när man lägger upp en bild på sig själv, för att det finns, det enda syftet den bilden har är ju bekräftning, bekräftande, liksom. Och därför så är ju, liksom, instruktionen är bara gilla, gilla, gilla och ingenting annat. Sen så finns det ju andra bilder som är mer dokumentativa kanske, och de, där kanske det inte är lika tydligt att man ska gilla det.
Men för det handlar ju om att så här, jag har väl försökt i alla fall att börja gilla, inte för gillandets skull. Alltså självklart så gillar jag mina vänners bilder för att jag vill att, ja, om man är en person som via sina likes, till exempel Alex som är artist,
ja,
ju fler likes han har, desto fler likes får han, och det är bra för hans karriär. Så självklart hjälper jag honom i det, liksom. Ja. Men sen annars så har jag då, i och med att jag upptäckte det här nu senaste veckan, börjat försöka likea bilder som jag faktiskt tycker är snygga, för att jag vill promota det, liksom.
Ja.
Och det tycker jag att andra kan göra också. Att gilla inte för gillandets skull, utan gilla bilder som du faktiskt gillar. Och sen gör den aktiva handlingen att inte gilla någonting.
Fan vad hela systemet bara skulle braka. Alltså hela, hela marknadsföringsvärlden skulle liksom gå sönder av det där.
Ja, men jag tycker ändå att det är, ja, jag vet inte.
Alltså,
men
sen så tycker jag också att det är alltså en mångmiljon miljards industri med bara likningar. Alltså företag tjänar så mycket sjuka pengar på, eller men bara Facebook tjänar ju så jävla mycket pengar på att bara sälja likes. Och alltså det kommer ju bli en sån här like.
Vadå sälja likes, menar du?
Jo, men det går ju att köpa likes.
Ja, det gör det ju. Ja. Men är det Facebook som säljer dem?
Nej, men du promotar ju via Facebook, och sen så skapas, alltså är det ju clickfarms som klickar på de här, ja, likes, så det är ingen verklig människa egentligen som har likat den här sidan, och det gör ju bara Alltså, då är det ju på ett eller annat sätt Facebook som tjänar på det liksom, i och med att det är de som har köpt eller sålt marknadsföringen till jo, de här låtsasmänniskorna. Så det är ju alltså, det är sån, ja, men det är så sjukt. Alltså, det här kommer ju bli så här, om 10 år kommer vi se tillbaka på så här, var tog alla pengar vägen? Till så här nonsens-likande.
Så du menar att om folk börjar följa min modell och inte likea något bara för likandets skull, så kommer systemet att krascha?
Mm, jag tror det. Helt
så klart. Då kommer vi kunna få världen, alltså, som vi känner den idag, att gå under.
Ja.
Det är ju awesome.
Jag ska åka iväg nu på semester, har det lyckats bli. Jag fick en vecka ledigt innan skolan börjar. Vilket jag
har gjort ett dåligt jobb, eller varför vill de inte ha kvar dig?
Nej, jag sa faktiskt till dem att jag blir bostadslös en vecka tidigare än planerat, så att jag...
Jaha, så du menar att det är ingen som... Det är ingen av dem som du jobbar med som lyssnar på det här. För då är du fucking busted.
Nej, vadå, det är sant. Jag har ingen bostad en vecka innan. Så
jaha, jag tyckte du precis erkände att du bara hade ljugit för att få semester.
Ja, nej, nej, nej. Det skulle jag aldrig göra.
Vadå, erkänna?
Ja, nej, men... Så, ja, men grejen är så här, jag inser att jag behöver någon form av semester. Det var ju ett bra sammanträffande. Eller det gav mig ett incitament att faktiskt gå till min handledare och säga att jag vill gärna sluta en vecka tidigare. Så det är gött. Så jag har fått för mig att jag ska iväg på en spontan resa. Vilket det kanske inte riktigt blir om jag nu försöker planera den. Men jag tänker att jag ska åka själv på en tågluff runt Östeuropa. Mm. Så det är min tanke sådär. Men det är väldigt svårt för mig att såhär, se klart för mig hur en sån resa skulle kunna se ut.
Men har du pengar för det första?
Mm, men det har jag. Eller det kommer jag ha, är tanken. Mm. Eller förhoppningen. Så att jag tänker att jag... Ja, men en tågluff är ju ändå relativt billigt liksom. Det kostar ju typ såhär, 1600 spänn för 10 dagar. Men sen så ska man ju liksom hitta boende och sådär. Men i och med att jag reser själv och inte behöver bry mig om någon annans liksom paranoia över att sova på tågstationer, så kommer jag nog klara av det ganska bra.
Har inte du blivit av med diverse iPads och iPhones när du har sovit på tågstationer?
Jo, men då har jag ju haft med mig de grejerna. Nu tänker jag ju faktiskt lämna rubbet hemma och bara så här, se hur långt kan jag... Eller så här, Hur klarar jag av att vara helt frånkopplad världen i 10 dagar och bara liksom söka mig fram genom Östeuropa? Jag är så otroligt fascinerad av det här, för att nu har jag ju börjat googla lite hit och dit såklart. Och har tänkt mig att jag vill göra, eller lite så här, urban explorer Östeuropa. Och liksom vilket område i världen kan vara coolare att göra det på än just liksom kommunistländerna, där det finns så sjuka liksom byggnader. Och liksom, jag har hittat bland annat en byggnad som bara, det verkar som the shit. Alltså, det är uppe på ett högt berg, så är det liksom en fet jävla pedestal med ett liksom, alltså jag vet inte hur jag ska beskriva. Det är som ett enormt jäkla UFO på toppen av liksom ett monument som har varit en liksom, tänk dig typ så här, Europaparlamentet fast kommunisterna inuti det här UFOt. Och så är det liksom sovjetiska bilder överallt. Och så här, så det man får göra är liksom klättra upp i det här och liksom,
vart ligger det här någonstans?
Det här ligger i Bulgarien. Ja, och det heter någonting i stil med Per Buzulushu eller någonting som är riktigt så här märkligt. Så man får, måste ju hitta någon och typ så här dela en hyrbil med för att kunna ta mig dit. Men jag tänker att det jag söker med hela den här resan är ju den här liksom kicken, den här liksom livskvaliteten, njutningen av att liksom bara shit, 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 vad coolt det här är. Mm-hmm. Ja, men för det jag tänker på lite så här, det känns liksom som att vår generation har blivit så pass översköljd av coola, häftiga saker liksom, med tanke på hela teknologiska utvecklingen etc. Men samtidigt så känns det ju liksom som att vi inte längre uppskattar någonting längre. Mm. Och jag kommer ihåg typ som när man gick på högstadiet och man hittade någon häftig video på internet. Och jo, men liksom man kunde ju liksom kolla på den här videon i typ en vecka och bara shit vad cool den här är typ. Jag kommer ihåg typ vad heter den här The Star Wars Kid, om du kommer ihåg den. Jag låg ju och skrattade på
golvet. Folk retade ju mig för att jag såg ut som Star Wars.
Nej, fy fan. Fan vad elakt. Ja, verkligen. Nej, men jag kommer ihåg ändå så här, det var liksom häftigt. Eller typ det här pingpong, alltså Matrix pingpong-grejen var ju typ,
ja, just det.
Alltså mindblowing. Man såg ju om och om och om. Alltså man såg ju om videon för många gånger liksom. Eller liksom för lite som det var förr i tiden. Hade man en lyssnade man på en bra låt, då lyssnade man på den väldigt många gånger. Man konsumerade någonting på ett helt annat sätt. Nu handlar det ju så mycket mer om ett sånt alltså flyktigt konsumerande. Man hela min Facebook feed är ju överflödad, eller vad man säger, av de här coola Star Wars Kid videosna. Och det men är en video längre än 3 minuter så är det ointressant liksom. Det blir för långdraget om det inte är någonting helt sjukt.
Nej, men det är ju så tilldragen. Det måste ju hända direkt. Vi är ju så alltså det får inte vara längre än 30 sekunder. Och helst ja, inte det ska inte vara längre än 3 sekunder innan det händer någonting, för då skiter man i det.
Jo, men och det är just därför den här tågluffen känns lite helig för mig på något sätt. Att jag kommer inte kunna vara uppkopplad på 10 dagar. Och eftersom jag kommer vara själv så kommer jag liksom vara tvungen att sadla den här IRL-nätverkshästen, eller vad man ska kalla det. Liksom för att faktiskt träffa nya människor och bli inspirerad av det här. Och jag vet inte, det ska bli väldigt spännande, för att det kommer ju bli lite utav alltså ett Facebook-flöde fast ja, i verkligheten på något sätt. För att jag har ju då givetvis, istället för att liksom faktiskt bestämma mig för att vara i en stad och få uppleva liksom stillheten och lugnet som jag kanske borde, så har jag ju liksom valt att springa igenom halva Europa genom en tågluff, vilket kanske är, ja men det ska bli spännande.
Men grejen är ju att du kommer ju kunna liksom, alltså om du inte har en telefon så kommer du försvinna. Det blir ju, alltså om man inte kan få tag i dig. Det kommer ju bli lite som i Taken.
Ja.
Du kommer åka dit och så kommer du försvinna och vara borta, och jag försöker få tag på dig för att spela in podden. Så måste jag åka till Bulgarien och vrida nacken av massa maffialedare och skjuta massa druglords. Ja. Det känns farligt.
Det kan bli jävligt spännande avsnitt att lyssna på.
Det är ju bra innehåll om inte annat.
Ja. Vi borde kanske utsätta oss mer för sådana här farliga situationer för att ha lite innehåll.
Extrema situationer som vi fångar live i ljudupptagning.
Det kan väl bli något. En 150 kilo goes wild into the wilderness.
Ja, men du får väl ta med dig micken på något sätt så att vi i alla fall kan få någon form av uppdateringar från vart du är.
Ja, ja, absolut. Absolut. Det vore ju så lite kul att klippa in såna små så här, nu ligger jag här på tågstationen mitt i natten och fryser.
Ja, en sån Bear Grylls grej.
Ja, vad det nu är.
Han som är Ultimate Survivor och ligger och fryser i grottor och sånt.
Ja, just det.
Fast du kör en liten urban överlevare.
Ja, det kan ju bli då.
Men det kan ju bli intressant i alla fall. Du får väl spela in på något form av internetcafé då.
Ja, jo men precis. Något sånt där, det är ju ändå spännande. Internetcafé är som tydlig så här, tidsmarkör för, ja men det är någonting som hör en svunnen tid här i Sverige i alla fall till. Men medans när man kommer liksom mer sydligare länder i Europa så finns det ju fortfarande liksom internetcafé.
Ja.
Det tyder ju ändå på hur långt vi har kommit här i Sverige.
Att i de flesta länder i Syd- och Östeuropa så är det fortfarande 1993.
Ja.
I veckan här, alltså, eller ja, nu under sommaren, både du och jag är ju sådana människor som både vi är ute och cyklar väldigt mycket.
Ja, gud ja.
Och jag var ute med Alexander och Kevin, eller ja, de var ute och cruisade med bilen, men jag cyklade från jobbet och jag cyklar ju överallt hela tiden, hela somrarna.
Ja.
För att jag tycker att det är ett så smidigt färdmedel att bara ta sig fram på i stan. Det är ju helt fantastiskt.
Mm. Verkligen.
Och det tar ju inte så lång tid.
Nej, det är ju ofta snabbare än bil liksom, eller tunnelbana eller vad det nu är. Beroende på vad man precis har för cykel.
Jag minns ju när vi tävlade från Söder Mälarstrand till Odengatan där jag bodde förut.
Ja.
Vi åkte bil och du cyklade.
Ja, jag stod och väntade på treat med.
Det gjorde du ju inte alls, du kom 30 sekunder sent. Men
nej, försök. Jag hade ju redan liksom fått in ölen och druckit halva i princip. Försök.
Ja, okej. Mm. Vi säger så. I alla fall så var vi ute vid Brunnsviken.
Mm.
När jag cyklade där i min ensamhet och lyssnade på musik och så här och bara tog in miljön, för det är ju så jävla vackert där när det är bra väder.
Mm.
Så insåg jag att jag har upplevt så mycket olika perioder av mitt liv längs den här strandbanken liksom.
Ja, vad fint.
Längs det här vattnet runt hela Brunnsviken.
Ja.
Så att när jag cyklade så såg jag liksom för mitt inre då små versioner av mig själv.
Mm.
Att jag såg liksom ställen där jag har fiskat med mina klasskompisar i högstadiet, och när jag och Alex var små, så alltså när vi var en 5-6, så hade vi picknick på stranden där ute, och och jag minns att hans mamma hade gjort pannkakor som de hade med sig, som man så här doppade i socker och åt och badade och lekte med så här, ja, vad var det, så här kvicksilver som man hittade.
Oj,
låter jättefarligt.
Nej, det var lite kvicksilver.
Jag tänker efter. Ja, men det var ju så här djupt nere i sanden, så var det som så här blåa gegga.
Ja,
jag vet inte om det var kvicksilver, men nej, det var i alla fall vad vi sa, för ja, vi tyckte att det var coolt. Ja. Men och sen så här bara 20 meter därifrån så hittade man ställen, eller så såg jag ställen där jag under gymnasiet när vi hade bal och så här hade gömt sprit i buskarna för att lärarna inte skulle komma på oss, och jag såg alla de här fina minnena av min uppväxt och även senare minnen då när man har suttit i Hageparken och haft, ja, men picknick med vänner liksom nu på senare år.
Mm.
Så såg jag liksom hela mitt, ja, men hela uppväxten från att jag var då väldigt, väldigt liten tills att jag, ja, men tills jag nu cyklade förbi allting. Och det...
Kände du dig gammal då? Eller varför fick du
Nej,
den här...
jag kände mig inte gammal. Jag kände mig bara väldigt glad för att det var... Alla minnen var fina minnen därifrån. Ja. Den platsen var verkligen något som jag förknippar med fina minnen. Men då när jag cyklade förbi här och fick de här minnena så tätt in på varandra. Det var ju liksom inom loppet av 20 minuter så hade jag klara bilder för mitt inre, klara minnen där jag vet exakt vad jag har stått, vad jag har sagt, vad jag har gjort.
Ja.
Inom loppet av 20 minuter så kanske jag hade en 6-7 sådana olika minnen.
Okay.
Och minnen av olika tider i mitt liv och minnen av olika vänner som var med. Och
ja.
Det var verkligen som att livet passerade i revy liksom.
Mm.
Och det är ju någonting som folk säger att det gör när man är på väg att dö.
Mm-hmm.
Så det fick mig att tänka på döden.
Okej.
Okay. Att det här, jag var ju absolut inte på väg att dö, eller jag kände absolut ingen dödsångest eller sådär. Men jag tänkte att om det är så här vackert att livet passerar i revy så här, och att jag kan se framför mig de här fina minnena.
Ja.
Så är det inte så farligt.
Ja.
Jag har ju aldrig haft någon form av dödsångest. Jag har ju aldrig haft det. Vi har ju pratat om det förut.
Mm.
Att jag aldrig har varit rädd för döden.
Mm.
Jag har ju snarare varit rädd för att det ska gå långsamt och att det ska vara förknippat med sjukdom och jobbigt liksom.
Mm.
Och jag vet inte, det här kanske blir ett bra sätt, för på måndag så fyller min farfar 90.
Oj.
Mm. Och han är ju nu en svag och väldigt åldrig man liksom.
Mm.
Och ligger på i Örebro på ett äldreboende där.
Mm.
Och blir omhändertagen, och jag har försökt ringa honom. Jag har ju haft ångest för att jag inte har gjort det.
Ja.
För att jag inte har pratat med honom liksom. För att han är så dålig. Och det har ju fått mig att må dåligt liksom, att jag inte har hört av mig.
Mm.
Men jag har ändå försökt nu, men inte fått tag i honom. Men nu ska det i alla fall bli skönt att få se honom. Men jag tror att jag mentalt behövde det här. Den här resan genom min barndom.
Mm.
Och de fina minnena. Och kontakten med döden genom dem. För att förbereda mig då inför den här 90-åriga mannen som jag inte vet om han... hur stark han kommer vara liksom.
Mm. Men det är väl härligt på något sätt ändå att få en sån... alltså ett sånt fint perspektiv på livet som sådant liksom, att det, att ålderdomen hör ett helt liv till liksom. Och att liksom även döden innebär ett liv innan det, och att allt som har ett slut liksom har haft allt det där innan liksom.
Mm. Ja, men det var ju det, och jag bara önskar att det verkligen, jag skulle önska att det var så. Att när du dör så är det så att livet passerar i revy. För jag kan inte tänka mig något vackrare än att se de finaste minnena du har i någon form av 80-tals filmfilter. Och bara
ja, verkligen.
Med din favoritmusik. Och nej, det finns ju någonting i det som är tilltalande.
Mm.
Jag tror ju inte att det är så, tyvärr. Men jag skulle gärna vilja. Jag hoppas för alla som är närmare döden än vad jag är, att det är så.
Det är väl, alltså, att vara nära döden är väl väldigt relativt också.
Men du, det är väldigt relativt.
Du är ju precis lika nära döden som din farfar är, egentligen.
Mm. Ja, det är sant. Det beror på lite vad man sysslar med också. Om man är en sån här lindansös som går på linor 70 meter upp i luften, utan säkerhetsnät, är man närmare döden då? Det måste man ju vara procentuellt liksom.
Ja, men nej, för att man är ju fortfarande lika levande liksom.
Ja.
Alltså döden innebär ju bara ett slut av ett liv liksom. Det har ju ingenting att göra med innebörden av att leva, utan det är ju faktiskt bara liksom ett eller annat sätt att avsluta ett liv på.
Vadå ett eller annat? Men nu, hur menar du nu?
Nej, men vadå? Det är alltså man kan ju dö på olika sätt såklart.
Ja.
Alltså att det är ju fortfarande så här, jag är ju fortfarande precis lika levande som din farfar är.
Ja, absolut.
Eller som en, vad vet jag, någon som kastar sig i någon base jumper liksom.
Ja, men jag tänker att vi är precis lika levande. Men jag tänker att eftersom att de tar en större risk,
ja,
så är de närmare döden. Men det kanske också innebär att de lever mer.
Ja, men det skulle ju behöva betyda att de vore mer döda också.
Nej, alltså. Jag menar att de kan vara mer levande under den tiden, men de tar en större risk så att de är närmare kanten. Om du ser livet som en gång som har ett slut.
Ja.
Och när du kommer till slutet så trillar du över kanten och dör.
Ja.
Så är ju de som håller på med extremsport och till exempel base jump och sådär.
Mm.
De står ju och balanserar på kanten hela tiden. Medans en person som play it safe står några meter bakom kanten och går till sitt jobb 9-5 liksom. Vet du vad jag menar?
Ja, jo.
Men... att man är närmare döden, men man är inte mer eller mindre levande. Även om jag tror att man kanske lever ett rikare liv om man försöker pressa gränsen.
Det är ju... jag gillar att tänka tanken, men den är ändå ganska... alltså, för det är väldigt många som ändå säger att ja, men man Man är närmare döden hit och dit, men det är ju så otroligt relativt överhuvudtaget liksom, som gör att man inte jag vet inte, jag tror att det är viktigt att överhuvudtaget.
Skulle du dra den här gamla klyschan nu att man kan bli påkörd av en buss?
Ja. Jo, för det är nämligen så här, man kan bli påkörd av en buss vilken dag som helst. Nej, men fan, man ska fan uppskatta det där. Eller, det är ändå bra att påminna sig själv om det ibland. Att man, och det, tyvärr så blir man ju påminn om det när man helst inte skulle vilja bli det. När någon nära liksom går bort.
Ja, verkligen.
Yes. Men ja, har vi några avrundande ord kring detta?
Man kan bli påkörd av en buss vilken dag som helst.
För man kan ju faktiskt bli påkörd av en buss vilken dag som helst.
Man kan också få en tia släppt från ett väldigt högt hus i huvudet om det är någon som singlar slant och är klantig.
Men hur ofta händer det att man singlar en slant? Alltså om, av alla saker du kan göra när du står högst uppe på en byggnad utan något jävla säkerhetsnät så singlar du väl fan inte en slant? Eller i och för sig, varför inte?
Ja, men jag tänker att det är väl om något ett ovärdigt sätt att dö på. Någon som klantar sig när de singlar slant och tappar en tia i huvudet på dig.
Men alltså om du fick välja, alltså skulle du hellre vilja dö av en tia eller en enkrona? Alltså om du fick välja.
Hellre en tia. Jag tror att tian liksom på något sätt, den är ju liksom kompaktare.
Ja.
Jag tror att den skär in mer liksom i hjärnan.
Ja.
Och sen så vill man ju att obducenten hittar en tia och inte en enkrona. För det är ju fan mer, alltså det känns ju som att dö av en enkrona, det är ju lame alltså.
Apropå det. Eller nej, skitsamma. Nu släpper vi det här med döden. Jo, men nu kan jag faktiskt dra det. Nu är faktiskt ett bra tillfälle att berätta om det. För att jag har faktiskt, det har visats i SVT att jag har legat i en liksäck.
Jag älskar övergången. Så här. Vi har ett perfekt avslut på det här segmentet. Men nej, jag måste bara klämma in en grej till. Jag har legat i en liksäck på SVT.
Ja, det. Alltså, alltså bland lik i en sån kyl har jag legat.
Och då, men det var ju inte riktiga lik i kylen.
Jo, det var fullt och alltså inte livslevande utan fullt döda lik. Det var alltså det helt och hållet verkliga för detta levande människor.
Men varför låg du där?
För att jag var en body double för en tant som var död, eller som spelade rollen av en död kvinna.
Du var alltså statist på en serie. Vad var det för serie?
Nej, utan det var en novellfilm som visas precis i nuet på, eller den, nu kanske den inte går längre, men på SVT Play. Den premiärade nu i veckan, som heter Vännerna, och där var jag alltså platsansvarig, och då fick jag hoppa in som lik i denna likpåse. Och det var inga skildväggar. Så att det kan jag säga var en nära döden upplevelse.
Åh, för du är från Göteborg idag också.
Alltså jag är så spänd på alla de här, alltså hela floden utav inskickade versioner utav våran jingle som kommer komma. Och alltså det kommer vara svårt att välja bland alla bidrag till vem som ska få den här t-shirt. Men jag lovar att jag inte ska ha på den här t-shirten nu när jag är sjuk, när jag ska skicka ut en utav
dem. Nej, verkligen inte. Det kan du inte göra.
Nej.
Men jag tycker att vi ska tacka också för alla fina ord från förra avsnittet.
Ja, verkligen.
Alla grattis på ettårspodden och att
ja.
Vi fick ju väldigt mycket bra respons på avsnittet.
Ja, verkligen.
Så det var väldigt kul att höra att ni uppskattar när vi gör sådana här specialavsnitt. Vi kanske får göra det oftare.
Ja, det kanske man ska. Det är spännande. Men jag tänkte,
du måste ju kurera din sjukdom nu.
Ja, alltså jag har tänkt på det här med att vara sjuk. Det är så att jag känner, alltså jag har varit borta från jobbet, och överlag att vara borta från jobbet känns ju för mig lite som att man fuskar, för att jag ligger hemma medan mitt team jobbar liksom. Men jag vet inte, det känns lite som att det är så här socialt det finns en social inacceptans i att vara sjuk. Eller så är det jag som projicerar den här sociala inacceptansen liksom på normen. Det kanske inte alls är så att det...
Men alltså, tänker du att när någon annan i ditt team är sjuk till exempel,
ja,
då tycker du vilken jävla kvissling?
Ja. Alltså, nej, men, eller det beror ju helt på vem det är faktiskt.
Ja, men jag kan nog känna lite samma sak. Och det är ju så, man tillåter sig själv att vara sjuk ibland när man väl blir det. Mm. Men man kan inte tillåta andra att vara det för att man själv inte vill ta mer arbetsbörda. Mm. Men det är väl motsatsen då till att ta selfies. Att vi blir mer och mer utåtriktade och självgående. Men vi klarar inte av att andra människor är sängliggandes och tillbakasträvande i form av sjukdom.
Mm. Så var det med
men
det.
Men vi får väl tacka så mycket för avsnittet, eller vad,
ja,
tror du?
Ja, 53 är väl ett pridtal, va?
Det är det säkert, jag har ingen aning. Jag skiter fullständigt i om avsnitten är primtal eller inte. Tror du att det blir bättre av att det är primtal?
Mm. Det tror jag. Känn, ja, bara, känn får... bara hur det blir bättre av att du tror det. Så blir det nog det.
Men då gör vi så här att vi helt enkelt avslutar bara.
Ja.
Jag får väl ta det avslutet om du ska feberyssla dig igenom det här slutet.
Tack.
Vi finns ju som vanligt på... Ja, ni har ju hittat den här podden så ni vet ju var vi finns. Och vill ni nå oss så skriv på... jockeochmagnus@gmail.com eller under hashtaggen 150 kilo så svarar vi så mycket vi kan, och vi hoppas att ni gillar det ni hör och att ni skriver det också, eller om ni ogillar det så skriv det. Men jag tänker att vi kanske kan spela When You Were Young med The Killers, där vi bara minnas tillbaka på barndomen i revy.
Absolut.
Och hoppas att folk kan få uppleva det. För det var vackert. Och jag ska väl försöka cykla förbi där igen och uppleva det ytterligare en gång. Så vi hörs nästa vecka.
Det gör
vi. Har det så himla bra tills dess.
Det gör vi.
Bra. Puss.